Åh, Lena, jag är så nervös nu.
Ja, jag med.
Alltså, vad är det som pågår nu? Sker det nu liksom? Är det nu det händer?
Ja, nu händer det. Och jag tror att vi går ut med det i podden idag.
Åh, då blir det ännu läskigare.
Ja, men det är smart. Det är ungefär som när man ska dra igång en sån här träningsgrej. Man måste gå ut med det på alla möjliga liksom, medier så att man inte kan backa.
Ja, jag fattar. Du menar att liksom, då finns det ingen väg tillbaka. Då måste
nej, man sätter sig i gisslan.
Ja, jag fattar.
Ja.
Jag tycker det är smart. Och dessutom tänker jag att vi kanske behöver använda våra lyssnare om vi ska få liksom, idéer till namn på karaktärer kanske, eller platser, fiktiva saker.
Ja. Jag sitter här och typ andas i en brun papperspåse. Ja. Nu säger vi det. Vi har alltså signat med Norstedts förlag att skriva bok.
Ja, nej men alltså, det är så otroligt hedervärt och peppigt. Jag är så himla glad och stolt över det här.
Glad, stolt, vätskrämd, pirrig. Mm. Prestationsångest.
Går du att få in handsvett här någonstans?
Ja, du kör handsvett, pattsvett.
Ja.
Men också så djävulskt taggad för ytterligare ett projekt tillsammans med dig.
Ja. Ja, men alltså, och sen, jag måste också säga att jag är så himla taggad för att jag tycker att vi har en sån jävla rolig story som vi skriver på. Alltså det kommer bli så bra. Det kommer bli skruvat. Mm. Det kommer bli vasst. Men det kommer också bli jädra spännande, tror jag.
Alltså ju mer du säger, kanske ska vara försiktig med håsen.
Varför då? Det var ju du som sa att nu har vi den här gisslansituationen. Det är du som har lärt mig allt du kan.
Ja, jag vet. Nej, men det blir roligt. Men jag tror att från och med nu, i mitten av april, vad är det idag? 16:e. Från och med nu och fram till i höst, då kommer vi behöva kötta.
Ja, jag har ju svår ångest eftersom jag också sitter i slutfasen med ett annat bokmanus. Och min kära förläggare hör av sig 3 gånger i veckan och undrar, hur går det? Kommer en leverans att ske snart? Men det här kommer att gå bra. Jag känner det. Det är bara som du säger, kötta på.
Och nu undrar folk redan så här, när kommer den? Som vi har fattat det, hösten 2021.
Ja.
Då kommer ni se mig, Lena, sitta i fältan. Nej, i fältan utanför en lokal bokhandel tillsammans med han tennismänniskan som drejde penisar.
Björn Hellberg.
Ja, där kommer jag att sitta. Och likt han, bara sitta där rakt upp och ner och se. Fast tydligen älskar han. Vi frågade ju faktiskt våran förläggare där på Norstedts. Men han älskar det.
Mm.
Men jag har sagt så här, över min döda kropp.
Mm.
De giggen, de tar du.
Jag tar dem.
Du är alldeles, du är den folkliga.
Jag älskar det.
Och jag har ju mingelfobi. Jag har svart bälte mingelfobi, så jag gör icke.
Nej, men det är skönt att vi är olika där. Du kommer få annat att pyssla med istället, såklart.
Mm. Kan inte jag få berätta om när du döpte en karaktär i boken? Är det okej, eller? Kan jag få berätta den? Nu tittar jag på dig på FaceTime här bredvid och jag ser att du lite duckar så här micken. Jag gör det nu, Anna. Du får bjuda på den.
Jag bjussar.
Du bjussar. Anna och jag, vi ska alltså döpa en karaktär i boken och så sa vi så här, men ett litet italienskt klingande namn hade väl varit bra på den här karaktären. Ja, och så bara, men vi båda liksom funderar på varsitt håll på italienskt klingande namn. Och så ringer Anna och så säger hon så här, du har en så jävla bra idé. Jag har suttit och verkat så här, Roberto kan heta Paolo Roberto. Det är väl ett italienskt namn.
Ja,
och hon hör inte vad hon själv säger.
Jag bara, så bra.
Ja, tycker att han ska vara boxare och laga pasta och typ stå på huvudet i bara överkropp på stan och vara lite så här lös i konturerna. Du tycker inte att kanske, och varpå du bara bryter ihop.
Ja,
och alltså, bara, men det finns ju som heter Paolo Roberto. Ja, alltså vi kan kanske ta ett annat italiensk.
Ja, men alltså det var så sjukt. För att jag, det är klart att jag vet vem Paolo Roberto är. Men det var
det är svårt
som att
missa.
Det bara kom till mig. Och det värsta var att jag kände mig så sjukt nöjd också med namnet. Det var inte... Ja, oh, herregud. Nej, vi kommer att låta Paolo Roberto få ha sitt namn i fred.
Ja,
vi har
skruvat
lite, kan man säga.
Ja, vi har skruvat på. Här är det dags att inleda dagens avsnitt, Anna.
Nu kör vi. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Lena, vet du vad jag läste här om dagen?
Nej.
Med anledning av corona.
Att jag är så jävla trött på corona.
Ja, jag är också så trött. Men jag tänker det ligger ändå i tiden. Vi måste kanske. Men jag tyckte ändå det var lite fascinerande. Att nu rapporterar man att man för första gången på flera decennier kan se Himalaya. För att tack vare den här stora lockdownen så är det ju smogmängderna har ju minskat betydligt i många av de här länderna. I Indien rapporterar man om att man kan nu för första gången på massor med år se en stjärnklar himmel till exempel. Tänk att man inte har kunnat göra det på grund av föroreningar.
Är det nu man kan säga att luften är fri?
Ja, det tycker jag. Det är väl rimligt. Är den fri?
Det är ju som att Moder Jord bara, oh you slow minded fuckers. Nu behöver vi jobba lite snabbare i rätt riktning.
Så vi kastar på er ett virus, en pandemi.
Nej, det är en konspirationsteori som är inte riktigt sann. Men det är ju fantastiskt.
Ja, jag tycker det faktiskt.
Det är ju som att luften vilar nu.
Mm. Precis. Och det här kommer ju ha, om man ska vara lite så här försiktigt optimistisk, det kanske behövs i de här tiderna, så kommer ju det här att få väldigt positiva effekter på miljön på lång sikt.
Ja, det är så här, det finns inget ont som inte för något gott med sig. Det är ibland är det lite too soon. Det var ju en som sa till mig när jag typ låg på sjukhuset med min cancer. Jag vägde 48 kilo. Oh, jag hade skruvar och kanyler och påsar och sånt överallt. Och sen så är det en i min bekantskapskrets som förmodligen i all välmening. Liksom. För då pratade vi om att, ja, men, hur gör man sina prioriteringar och så vidare. Så man säger så här, ja du Lena, men det finns inget ont som inte först har gått med sig.
Men vad fan.
Too fucking
soon. Den skulle
man
bara vilja ge en snyting. Va?
Men nu så här i efterhand är det såklart att det är så. Det är såklart att det har fått jättemycket goda saker med sig. Men man får ju bara hold it.
It's all about timing.
Ja, men, nej, men luft. Det är dags för ett nytt element helt enkelt.
Ja, nu kör vi luft som element. Vet du att man förr så här, i antiken betraktade luft som vägen mellan människorna och gudarna. Alltså man förstod ju att, eller man tänkte sig att luften var platsen där gudarna bodde.
Ja.
Så att luft betraktades som något extremt mäktigt.
Ja.
Vet du vad luft är för något? Vad innehåller luft?
Ja, det är väl en blandning av saker vi andas i oss, till exempel syre.
Mm. Men jag tror att många tror att luft är huvudsakligen syre. Men det är ju en blandning och den stora mängden utgörs ju inte av syre utan av kvävgas.
Kväve.
Så typ, och jag tror det är nästan 80% eller något sånt där som är kvävgas. Och sen är det väl typ 19 eller något som, procent som är syre och sen har du lite koldioxid och lite vätgas och lite annat. Men kväve är det vi behöver. Och det här kan väl du lite om som har dykt en del?
Ja, det kan jag ju. Jag har ju aldrig, tack och lov, fått ligga i en tryckkammare.
Nej.
Nej, det gäller att inte stiga upp för snabbt, så att säga.
Ja, men sen är det väl så att luften som man har i sina tuber när man dyker är sammansatta lite annorlunda, va?
Mm.
För att det ska klara liksom, alltså att i det här trycket som är trycket, under vatten, ja. Att lungorna ska klara av att spännas ut.
Och luften expanderar ju när man stiger uppåt.
Ja.
Så när man övar, när man tar dykcert så övar man såna här nöduppstigningar. Mm. Om någonting skulle skita sig eller man skulle fastna eller någonting. Mm. Och då finns det lite olika varianter att ta sig upp till ytan, så att säga.
Mm.
Och då till exempel så kan man ju dela luft med polaren.
Just det.
Men sista utvägen är att bara slita av sig hela luftpaketet.
Oh.
Att liksom koppla av och sen så simma, liksom frisimma uppåt.
Mm.
Och då är det lite lustigt när man testar det, för att när man är där nere och tar av sig luftpaketet, då är liksom, det är så ihoptryckt och man känner som att jag har ingen luft i lungorna. Jag kommer inte klara mig hela vägen upp till ytan. Men medan du stiger så expanderar det ju.
Mm.
Så att du liksom får luft automatiskt på vägen upp, kan man säga. Och det är därför man också alltid ska andas ut lite, lite grann på vägen upp.
Mm-hmm.
Långsamt, så att man inte sprängs helt enkelt.
Nej.
Så att man ska liksom läcka lite i munnen på vägen upp.
Ja. Mm. Men du sa ju här inledningsvis att luften är fri. Jag tänker så här, i de coronatider vi befinner oss i just nu, så får ju det där begreppet lite en annan innebörd, kan jag känna.
Mm.
Eller? Märker du hur vi har förändrat vårt beteende på snabbköpet, i tunnelbanan, i alla olika möjliga sammanhang genom att ta avstånd från varandra?
Ja. Och det här är ju en grej för mig. Jag har ju två tröjor. Mm. Och den ena är ju Antisocial Social Club. Det är ju världens bästa tröja. Och sen har jag Introverts Unite Separately in Your Own Homes. Det är tröjor som jag har ägt ganska länge. Men som just nu när man har på sig en, så tror de att det är liksom coronatröjor.
Ja, nej, vad roligt.
Men jag märker på mig själv att jag uppskattar ju det här avståndet som man får till andra människor. Det, om du tänker på Dirty Dancing, när man sträcker ut armarna, så sa så här, this is my space and this is your space.
Mm, mm.
Så skulle ju mitt space vara, jag vill gärna dansa Dirty Dancing på 2,5 meters avstånd.
Mm, mm.
Det är lagom för mig, alltid.
Mm, mm.
Så det här med att folk håller avstånd till varandra, att man står en bit ifrån och pratar, det passar mig utmärkt.
Ja, ja. Jag har lite
så min
problem.
Luft är fri.
Ja.
Jag vill inte andas in en annan persons utandningsluft av att stå och prata när jag ska stå och handla på ICA. Jag har nog med min egen luft.
Jag tänker så här, var det här ett problem för dig i det polisiära?
Nej, det var det nog inte. För att det är ju lite så att man klär på sig uniformen, eller liksom, även om det inte är en uniform, men den kallar den då en mental uniformen, så är det som att mycket försvinner. Om man är lite äckelmagad i sitt privatliv, så kan man när man jobbar lätt få en spya innanför jackkragen utan att det är någon större...
Det är inte bara någons utandade luft vi pratar. Det kan komma material.
Utandat innan mäte, så att säga.
Ja.
Nej, men... Så att nej, det har nog inte stört mig så mycket när jag har jobbat.
För jag som normalt sett inte har något problem alls med den här närheten. Du vet, jag är ju, till exempel så är jag ofta mycket mer kramig än vad du är, till exempel. Så här, generellt ju.
Ja.
Alltså fysisk, eller vad ska jag säga.
Ja.
Och när jag jobbade ute i yttre tjänst i uniform, så direkt så får man ju liksom, vad ska man säga, säkerhetsområde, eller man vill ha ett säkerhetsområde omkring sig. Och då blev det väldigt påtagligt, tyckte jag, när man var i den rollen, hur man kunde känna att det blev nästan obehagligt när någon kom innanför den zonen, alltså någon man inte kände, för en del hade ju ingen som helst respekt för det här att man inte ska hålla på och kladda och på en polis liksom dunka på axeln eller komma bli allt för närgången. Så det där var lite det var lite utmanande för mig faktiskt.
Ja, det finns ju de pappskallarna, eller vi kan kalla dem rövhattar, varför inte? Som när man stod liksom och pratade, två poliser står och pratar med en tredje person av okänd anledning. Men då kan det komma någon så här full krogbesökare och typ ställa sig lite för nära och så här vifta framför ansiktet, bara, luften är fri, luften är fri. Han bara, jag vet inte. Ja, inte så mycket länge till.
Är dina händer inte fria? För snart kommer du att ha ett handfängsel runt om du inte backar tillbaka.
Ja, exakt. Luft. Vad har vi på luft nu då? Hur mycket jobbar du i luft som kriminaltekniker? Är du uppe och far?
Alltså jag gick faktiskt fallskyddsutbildning häromdagen.
Jag såg det på Instagram.
För att träna på lite, eller för att kunna jobba på lite högre höjd. Och då frågade den här kursledaren så här, ja, är det någon av er som har jobbat på högre höjd utan fallskyddsutrustning? Och då frågar jag, vad menar vi när vi pratar om högre höjd? Ja, allt över 2 meter. Och då kände jag ju direkt. Ja, jag kunde ju räkna upp 50 jobb som jag gjort på de höjderna. Ja. Bland annat har jag stått och balanserat på ett passagerarflygplan och gått på taket på det och fotograferat och sådär. Utan fallskyddsutrustning och tak.
Nu efter utbildningen, vad skulle du ha med dig då?
Ja, då får man ju ha med sig en sele helt enkelt.
Ja.
Och linor så att man kan förankra sig ordentligt. Och
vi har ju haft i dina dagar?
Ja, alltså glaciärer. Isklättrat har jag gjort lite grann. Men inte på liksom annat sätt. Nej, men alltså det är ju inga konstigt. Vi har ju haft fallskyddsutrustning. Det är bara det att jag tror att man behöver påminnas om riskerna lite grann. För att man kanske blir lite överjärv ibland.
Ja, det jobbet som jag har varit på när jag var polis under alla åren, där jag har hört det högsta skriket. Mm. Alltså det högsta skriket som kan lämna en människokropp.
Ja.
Var en man som hade fallit ner från lastkajen i något industriområde, och den är inte så där jättehög.
Nej.
Den är ju inte, kan det vara en och en halv max.
Ja, något sånt. Ja.
Fallit ner och brutit bäckenet.
Ja, fy fasen.
Ja.
Schmerze.
Det var snudd på att man ville för hans skull slå ett batongslag i huvudet på honom så han kunde få tuppa av. Men tack och lov så kom de väldigt snabbt med den stora sprutan.
Ja, precis.
Men så alltså, det kan ju gå riktigt illa på inte särskilt höga höjder om man har otur.
Ja, det är klart. Nej, men som kriminaltekniker och luftjobb så handlar det ju mycket om dels miljöbrott kan det vara frågan om. Mm. Föroreningar, olaga utsläpp till exempel av giftiga ämnen. Och det är ju såna här jobb som verkligen kräver en nogsam planering. För att det kan ju, vissa såna här gaser kan ju vara direkt livsfarliga och det räcker med liksom ett andetag och sen är du ute. Leken,
men då har ni skyddsmasken på er.
Ja, men det har vi ju. Och vi har brandingenjörer och allt möjligt till hjälp för att göra en riskbedömning och planera en sån insats ganska väl. Sådär. Men annars så är det ju för oss ofta ganska viktigt att kunna till exempel dokumentera en plats från luft.
Mm.
Och då historiskt så har ju det där skett ofta via eller med hjälp av helikopter.
Ja.
Men det är ju lite mäckigt liksom att rekvirera en helikopter för att slå av lite bilder då. Så att nu har vi ju istället jättestor glädje av vårat nya verktyg, UAS-en.
Mm.
Alltså drönare på lekmannaspråk. Mm. UAS står för Unmanned Aerial System.
Mm.
Och det har ju på bara senare år säkert 10-dubblats i antal. Alltså vi använder det så otroligt mycket nu kontra vad vi gjorde för bara några år sedan.
Ja, även spaning kan jag säga.
Ja, men alltså de här drönarna kan ju, eller UAS-erna kan ju användas på massa olika sätt. Dels så är det ju liksom ögon från skyn brukar man säga. Mm. Alltså man kan ju använda det för att följa ett fordon eller en bil eller ja, men, eller för dokumentation eller få längdreferenser kanske, bevakning, brottsförebyggande. Ja. Alltså det finns massor med...
Jag gillar ju helikoptern, men jag kan säga det var ju inte en lek att spa...
Ja, vem fan gillar inte helikoptern?
Anna!
Nej, förlåt, vi går vidare.
Sitt ner
jag
i båten. Okej,
många...
jag refererar. Jag gillar... 944 som den hette.
Ja, just det.
Polishelikopter, det hette den förr i världen. Mm. Men att spana med hjälp av helikoptern kan ju vara fantastiskt. Men man vill ju inte att den som åker i bilen man spanar på ska höra helikoptern. Så du får ju liksom... Nej, men de kan ju lägga sig på en höjd där de faktiskt varken ses eller hörs, men fortfarande kan jobba. Så det man gör då som spanar att man åker bakom helt enkelt, och så får man veva ner sin ruta. Och så får man bara, nej, lite högre, där kan ni ligga. För de vet ju inte, det är lite väder och vind och sådär.
Men får jag fråga en sak då? Jag vet inte om du kan svara på frågan, men alltså... Det är klart, om det är ett enda fordon, säger vi, som ska spanas på.
Mm.
Det är klart, då kan man kanske så här, dra öronen åt sig och tänka, vad konstigt att det är en helikopter uppe i luften. Den måste nog spana på mig nu. Men jag menar, i en trafikerad miljö där det kan finnas mycket andra liksom,
ja,
personer och element. Är det inte lite väl... Så här, vad ska man säga? Är de så förslagna, många av de här människorna, men... så de tänker och förstår att det är nog just på mig de spanar?
Förmodligen inte. Men det är ju bara i de miljöerna där det är väldigt svårt att haka på med bil, där man vill använda helikopter, och då är vi ute på vischan.
Men då måste ju drönarna vara jättebra.
Drönarna är ju säkert fantastiska att använda till det.
Mm.
Däremot läste jag en artikel, jag var tvungen att kolla upp så det inte kom ut den 1 april, för det lät jättekonstigt, men det är sant att i Holland så tränar man örnar att fånga drönare.
Va?
På sådana skyddsobjekt och sånt där. Amen. Vid flygplats då övar man upp örnar, för de har ju sån blick så att de kan ju se var de ska klippa liksom rotobladet. Så att de tränas på att känna igen dem och flyga in och klippa dem och dra iväg med dem. Det är så coolt.
Mm-hmm.
Nu tänker du så här, är du säker på att det inte var en ding-ding-värld?
Ja,
men jag tyckte
faktiskt
att jag läste tillräckligt många artiklar om det. För att
jag vet ju att många fågelarter också är väldigt lätt att, vad ska jag säga, domesticera. Mm. Eller så här, träna till olika beteenden.
Ja.
Så att, nej, jag egentligen är inte jätteförvånad, men det låter
coolt
ju
ändå.
Lite coolt. Vet du hur många helikoptrar som polisen har i Sverige?
Nej, inte nu längre.
Nej, det är 9 stycken. De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden.
Mm.
Och de här är ju då likvärdigt liksom utrustade och kan jobba över hela liksom landet med då olika typer av brottsbekämpande eller livräddande insatser, till exempel. Mm. Och många gånger så är det ju enda sättet att faktiskt kunna utföra vissa tjänsteuppdrag, eller vad man ska säga. Så jag tänker till exempel fjällräddning. Mm. Alltså hade man inte helikopter i de situationerna, då vet jag inte. Ja, det är klart, nu har vi ju drönarna då, eller UAS:en, men ändå, det är otroligt värdefullt hjälpmedel.
Är du allmänt fascinerad av luft och luftfordon?
Ja,
har du
alltså
liksom, om någon skulle säga till dig, om du fick välja en egenskap, skulle att kunna flyga ligga bra till för
dig?
Ja,
det skulle du göra.
Mm-hmm.
Det skulle du faktiskt. Jag tycker det är fascinerande. Jag har åkt både luftballong och lite andra såna här. Jag är ju inte alls rädd för varken höjder eller men flyga till exempel och sådär.
För här är jag ju... Nej, men...
Du är inte jättenöjd med flyga?
Nej, det är jag inte. Och det tycker jag själv är tramsigt. Av den enkla anledningen att jag är ju annars en människa som... Så här, men det ska vara rationellt tänkande. Det ska finnas liksom vetenskapliga bevis. Och min suspension of disbelief är inte så jättestor.
Nej.
Men när det kommer till flygplan så jag är flygrädd. Det har blivit bättre med åren. Det blev sämre direkt efter jag fått barn. Mm. Och sen har det långsamt blivit bättre igen. Och det finns ingen som helst rimlighet i det. Men så jag sitter där och har mina, du vet, föreläsningarna som jag har för folk om hur hjärnan fungerar och kampflykt och sådär. Jag sitter typ så här, föreläser för mig själv och bara, men Lena, nu tar vi slide 43 i PowerPointen en gång till. Men det är svårt. Och då... lever jag ju med en man som älskar allt som har med luften att göra. Han var ju med i någon jävla flygungdomsklubb, åkte runt och tittade på flygplan. Han har gjort över 1000 hopp.
Ja, det är hoppa. Helt otroligt.
Både alla möjliga sätt man kan hoppa ut olika saker. Under en svag period av sitt liv höll han väl på med sån här base jump, när han klättrar upp på saker och kastar sig ut. Han är ju höjdrädd. Men tycker om att hoppa. Jag är ju inte dugg höjdrädd. Men jag
är
var tvungen...
han höjdrädd?
Ja. Så han säger, när jag klättrar upp så kan jag liksom inte titta ner. Men när jag väl har kastat mig ut så är det lugnt.
Det kanske är så att han är så höjdrädd så han känner, nej, jag vill ner snabbt. Så det hjälper honom.
För jag är inte dugg höjdrädd. Men när vi träffades så kände jag så här, men nu är jag ju tvungen att testa. Så jag har faktiskt hoppat fallskärm med honom. Så här tandemhopp. Men... och jag var ju mer rädd för flyget upp, kan jag säga, än att hoppa ut. Ja. Ja, men det kändes som att tejpa fast de där jävla vingarna med gaffatejp på de där flygplanen. Ursäkta.
Alltså men själva,
och sen så sa jag så här, men du såg jätteglad ut när du kom ner. Hon bara, jag har precis överlevt ett fritt fall.
Ja, precis.
Tror fan att jag är glad. Ja. Vill jag göra igen? Nej!
Jag har varit riktigt rädd vid ett tillfälle när jag har flygit. Och det var faktiskt inrikes. Mellan Stockholm och Umeå. Och det knasiga i det hela var att jag skulle flyga upp för att hålla en utbildning om DVI. Alltså Disaster Victim Identification. Mm. Hur det går till med händelser med ett stort antal döda som ska identifieras och sådär. Som sker vid till exempel passagerarflygolyckor.
Ja, ja.
Men det var sån enorm vind och sen var det något som kallades för isdimma. Så att det var ju på vintern det här. Och flygen före och flygen efter fick inte ens gå ner och landa i Umeå. Men av någon anledning så fick vi göra det. Men det var ju så här. Så jag, för det första trodde jag inte att han skulle träffa landningsbanan. För att vi for liksom i sid... alltså så fort det kom en sån här kastvind. Och det här var ju ett litet flygplan. Så, nej men du vet, jag kände bara, nej men vi kommer stöta i vingen nu, kommer aldrig komma ner rätt liksom. Men det gick till slut, men jag fick typ gå och byta småbyxor efteråt. Ja.
Nej, jag tror att mitt kanske kom, i min ungdom var jag ju ganska mycket på Maldiverna. Och när man ska landa där med flyg, det är ju en massa små öar. Så de har ju helt enkelt fått tag i den ön som är längst. Där det finns mest yta ovan vattenytan. Maldiverna är inte en, liksom ett högt land, kan man säga.
Nej.
Så, och då startar ju landningsbanan i vattnet och slutar i vattnet. Så att varje gång man kom dit så var man tvungen de hela flyget att ta om. För att de kom fel eller fel hastighet. Och flera gånger så har de fått gå ner och sen så börjar bromsa och sen inser att det här kommer inte gå. Då får de gasa på och så upp igen. Och så ska de nej tack. Pass på kungen på den.
Men vet du vad som var lite intressant den här gången när det blev lite otäckt i kabinen? För att jag har tänkt mycket på det där efteråt, hur människor reagerar i den där stunden när man ändå tänker så här att det här kan vara slutet. Eventuellt så kommer inte det här gå bra och här sitter jag och jag kan inte göra ett smack för att påverka utgången här. Mm-hmm. Jag föreställde mig ju i en sån situation att folk skulle gripas av panik, att folk skulle gråta eller skrika eller du vet, så här, de mest liksom kanske primitiva beteendemönstren. Men faktum är att det blev helt knäpptyst i kabinen.
Mm.
På något märkligt vis. Det var en märklig upplevelse det där faktiskt.
Jag har också sett studier i samma tema när jag utbildar i såna här skolattacker och terrorattacker och så. Folk som är rädda att de bara ska stå och snurra som en fyr och skrika hysteriskt med händerna så här, på varsin sida av huvudet som man gör på film. Det gör ju inte. Det är väldigt få personer som i panik bara skriker helt hysteriskt.
Ja.
Det blir ganska tyst.
Ja, det är så. Ja, intressant.
Har du hoppat fallskärm?
Nej, jag har
skulle
inte gjort det. Och det. Nej, alltså där är jag tveksam. Jag, alltså, en del av mig vill, för att jag tycker det skulle vara en häftig upplevelse. Men där är det på något sätt för mig lite det här att ta en onödig risk.
Jag fattar.
För att det känns som att det skulle göra jädrigt ont.
Ja, men det gör
det. Om jag inte landar rätt.
Jag brukar ju lite raljant säga det till min man. Han har ju också för övrigt störtat med ett flygplan, det vet ju du.
Ja.
Ja. Usch, ja. Så han har ju störtat. Det var väldigt många som dog. Och han har ju jättemycket brännskador på sin kropp.
Fruktansvärd olycka.
Fruktansvärd. Men... och han är inte flygrädd.
Det är ju otroligt.
Han brukar säga så här: om du åker mig lugnt, vad fan är oddsen för att jag ska störta två gånger? Nej, det har du ju, liksom, sannolikhetsläran är ju emot. Men jag brukar lite raljant säga så här: men jag har varit elitgymnast, jag har som polis, du vet så. Men jag känner inte jättemånga människor som är förlamade, har dött, liksom sitter i rullstol och så vidare. Han har ju ett bra knippe med folk i sin omgivning. Som han känner flera som har dött i fallskärmsolyckor och som är förlamade och har skadat sig hårt. Så att det skulle vara riskfritt, det är ju bullshit. Så är det bara. Sen så är det ju så här, tandemhoppen har jag ju förstått. Då är det ju hängseln och livrem och så vidare. Det vet jag inte om det är någon som han vet eller jag vet. Men det är ju de här som ska tävla. Vem som kan komma snabbast ner med minst skärm? Varför skulle man vilja tävla i det?
Är det frågan om? Ja, exakt. Det är ju liksom rysk roulette.
Ja.
Det kvalificerar ju in i samma liksom fack av saker som är klart onödiga att utsätta sig för.
Jag förstår icke, men det är saker som jag inte förstår. Det är bara att acceptera.
Ja, men jag kom på också ett annat uppdrag som kan hamna hos oss som jobbar som kriminaltekniker, där drönare eller helikopter är bra. Och det kan vara när vi ska ta hand om farliga föremål. Till exempel explosivämnen eller bomber. Om vi inte känner oss riktigt trygga att gå fram, så kan det ju vara ett jättebra sätt då att få upp en UAS som tar bilder på föremålet, så att man först kan bilda sin uppfattning om vad det är fråga om för typ av objekt. Och sen är det ju på de här UAS:en så finns det också högtalare. Så att det är också ett jättebra sätt att informera allmänheten i olika situationer. Jag vet inte om det görs. Jag har aldrig talat om att det används skarpt, men man kan göra det om man vill.
Men kommer inte användningsområdena för de här drönarna fullständigt explodera? Både för polisen sannolikt. Och för andra?
Jo, säkert.
Det är ett jättebra hjälpmedel.
Jo, men alltså luftrummet kan ju användas i kriminella syften också.
Ja, det vet ju jag ett ganska spännande case faktiskt. Om att smuggla knark i flygplan.
Just det.
Jag ska inte vara för detaljrik här. Men om man har ett litet flygplan eller hyr små flygplan, det finns ju ganska många landningsbanor runt om i Sverige här och var, såna här hobbyfält.
Små landningsbanor.
Och bara kunna åka ner, stänga av allting så att man inte syns på olika typer av radar och sådana där övervakningssystem. Det är ju ett effektivt sätt. Det kan också hända att man åker fast.
Det kan
hända att man åker fast också. Men absolut, knarksmuggling via flyg, det är ju inte helt otänkbart.
Nej, och jag tänker också sånt här som nu sker, alltså att man kan beställa narkotika, alltså produkter som i Sverige är narkotikaklassade, kan du beställa mer eller mindre liksom fritt från många andra länder.
Absolut.
Och det kommer ju till Sverige via flyg ju. Så att när de här planen har landat, så är det ju en grannlaga uppgift att gå igenom post eller försändelser med hundar och med röntgen och allt möjligt för att försöka identifiera de här försändelserna.
Jag kan berätta om en arbetsmetod där. För att då kommer ju försändelserna och så springer ju hundarna på banden där och försöker lukta. Och sen så tar tullen dem som de ger liksom ifrån sig någon form av indikation på. Och testar det. Så då kan man få liksom att men det här är 4 gram någonting. Och det ska till Lisa Larsson på gågatan 1A. Och då var det i alla fall förr, jag tror inte att det har ändrats, att tullen liksom tar tag i det om det är över en viss gräns. Annars så det måste liksom upp på en viss dignitet. Då kommer inte börja, för tullen har ju egen span och så vidare. Men då hade vi ett så himla bra samarbete. Då fick vi från tullen, varsågod, här är liksom 400 akter. Det är, det är beställt. Det står ju en adress på kuvertet. Så vi vet ju vem som har beställt det.
Det är ganska tacksamt på så sätt.
Och de har dessutom analyserat det. Så det var ju som förundersökningsledare bara toppen. Ett brott, anledning att anta. Så att det var ju bara att inleda förundersökning och åka hem till Lisa Larsson.
Vederbörande och fråga.
Ja, och det roliga är att i vissa av de här fallen när man ska beställa, då var man tvungen att själv ta ett kuvert hemifrån, skriva sitt namn på och sätta rätt porto på och skicka till den man beställde av. Så att Lisa Larsson hade alltså själv skrivit sitt namn. Så då gjorde vi sån här handstilsanalys. Då fick hon ju skriva sitt namn och så kunde man säga så här: men du kan, det är svårt att neka här för du har ju själv skrivit kuvertet. Hon bara, jag vet inte vem som har skickat 5 grön svamp till mig. Det måste vara annorlunda, något konstigt som har hänt. Så det var ett väldigt bra samarbete som vi hade där.
Nej, men jag har, det är intressant.
Jag har lite till på knarket som jag vill prata om. När det kommer till luft. Luft är det ju, man kan säga, det snabbaste sättet att få i sig, eller få rus, gå från liksom intag, tillförsel till rus. Då är det ju luftledes. Så om du sväljer, man brukar säga att man kan bomba någonting.
Det är dricka, va?
Vad sa du?
Eller dricker man inte då?
Ja, dricka eller svälja. Ja. Man kan liksom stoppa in någonting i en liten pappers, liksom en liten hushållspapper och svälja. Och så kommer det då via magen tas upp då i kroppen.
Just det.
Men ett väldigt snabbt sätt är ju att och få in det via luftvägarna.
Näslemhinnan.
Ja, men det är som en ovan person som tar en cigg. En helt vanlig cigg. Alltså inte narkotikaklassad. Den här nikotinkicken, den kommer ju ganska direkt. Man kan nästan bli yrslig. Så då alla former av röka cannabis, bong, in i luftvägarna via näsan. Och då kan man se, det finns en tillförselmetod som heter Chase the Dragon. Vet du vad det är? Då lägger du ditt preparat, det kan vara heroin, det kan vara benzo, det kan vara Subutex. Då lägger du något material som du egentligen ska äta, en tablett alltså. Så krossar du den på folie. Och sen eldar du under folien och då kommer det här börja så och då bildas det ånger upp som ser ut som en drake och då är det Chase the Dragon och då sitter de här och så försöker de liksom fånga ångerna som kommer upp. Och det ger en snabb kick istället.
Ja, det kan man ju tänka sig och då är det ju dessutom upphettad ånga.
Ja, liksom. Exakt.
Så det går väldigt fort kan man tänka sig.
Ja.
Och det är väl det som är liksom hela fundamentet, det är väl därför många tar... Ja, men ta cola till exempel. Alltså att du får den här, det snabba liksom ruset helt enkelt. Så att
så är det ju. Man vill inte ha ruset när man kommer hem från krogen.
Nej, exakt. Man
ska helst komma där och då.
Ja, precis.
Men sen så har det ju börjat säljas lustgas. Det finns ju lustgaspatroner. Man kan köpa en ballong på vissa ställen. Då sprutar de in lustgas i en ballong och sen så tog du lustgas när du födde barn förresten?
Ja, tog jag lustgas när jag födde barn.
Höll du på att rycka loss den ur väggen eller ta med den hem?
Alltså det var ju som min snuttefilt i kanske 10 timmar eller någonting.
Ja, men det är ganska potent.
Men det jag tänker också med anledning av det här med, som du nämner, narkotika, det är ju att en hel del av de här drogerna också avger en doft som man kan utnyttja polisiärt. Hur många gånger har du kört liksom trapphus-tricket?
Åh gud, marijuanaodlingar stinker ju.
Ja.
Så jag har ju varit, jag hjälpte min kompis en natt att dela ut post. För hans bil hade pajat. Så jag var schysst och skulle köra honom på natten när han skulle dela ut DN eller vad det nu var. Då när jag sprang i trappen så bara, åh herregud. Här stinker Marianne. Tog jag in honom och han bara, vadå? Jag vet inte vad det är.
Nej, men alltså, du kan ju många gånger gå på doften och liksom vittja lite på ett brevinkast så förstår jag, men här antingen röker man här inne eller så odlas det.
Ja, i en lägenhet jag drev med en kille, jag fullt åt samvete men det kunde han ha, var i en lägenhet och vi skulle en husrannsakan, vi hade tips om att det skulle finnas ganska mycket hasch där, alltså haschkakor. Och medans vi var där så ringde det på dörren 3 tillfällen med olika typer av personer som stod helt random och ringde på dörren och när vi öppnade dörren vi bara hej och inte så här, har man något ärende typ så här, är Kalle hemma, utan det var bara vad ville du? Skulle ju såklart köpa. Bara, kom in här. Så till slut hade vi en som satt i sovrummet, en i garderoben, en på toa. Vi tog ju liksom köparna. Men så den här killen som satt vid köksbordet. Och när han var och kissa, då hittade jag en haschkaka som låg i byrålådan. Översta byrålådan, för jag var inne där och kände med handen. Och den satt liksom uppe mot taket i byrålådan. Så den syntes inte med öppna. Jag tänkte att nu ska jag driva med honom. Så när han kom tillbaka från toa, jag bara... Han luktar hasch här. Och han tittade på mig som att han visste ju att det fanns en haschkaka där. Men den var ju vakuumförpackad så den luktade ju ingenting.
Nej.
Så jag bara, jo, det är nog någonstans här. Och han tittade på mig som att är hon galen? Hur kan hon känna den där? Och jag bara så här, du vet, lukta ut på utsidan lådorna. Jag bara, här? Nej, inte här. Här. Så öppnade jag lådan och tog fram. Alltså hans blick.
Gick rätt
han bara, på. Du är som en jävla narkotikahund. Jag bara, ja, det är en grej man övar upp med åren liksom.
Otroligt roligt.
Stackarn. Han jobbar med alla processerna, förstod ingenting.
Nej, men det är ju så att många av de här preparaten eller drogerna har ju verkligen en karaktäristisk lukt.
Ja.
Alltså jag tänker på amfetamin också. Det är ju väldigt sådär frän doft också.
Luktar väldigt faktiskt mycket sköljmedel.
Ja, typ blommor.
Det är därför det kallas för blomster. Det är ett smeknamn. Luktar ju, så att ibland kan man ta en riktigt nedgången såhär tjackis, amfetaminist. Med,
som luktar liksom, blomma.
12 lastpallar på tak och hela bilen full med koppar.
Ja.
Och så man luktar på den så bara, mountain freshness. Luktar... Apple blossom.
Apple någonting blossom. Sånt. Cotton feel.
Ja, verkligen.
Nej, men sen är det ju, finns ju andra mindre behagliga dofter som kan vara vägledande också för polisen. Jag tänker på lik till exempel.
Ja, det får man väl lugnt påstå.
Ja.
Och den blir man ju inte av med.
Nej. Och faktum är ju att det är ju så många av de här oklara dödsfallen kommer till vår kännedom. Det är ju faktiskt det att någon boendes i ett trapphus eller i en viss fastighet känner i trapphuset att det doftar ganska eller luktar ganska illa från en lägenhet.
Men det är lustigt också med människor som inte har känt på likdoft. För när man själv kommer till en sån plats, då vet man ju på en gång att här ligger en... Inte en hund begraven, utan här ligger en död människa. Men de kan ju, det, är som, det luktar jätteilla. Inte riktigt räkskal i papperskorg. Inte riktigt härsket, men det luktar väldigt illa. Lite, de brukar säga lite sötsliskigt illa. Kvalmigt.
Det blir en extremt intensiv lukt. Alltså, vi snackar ju och dör nästan. Men det beror ju väldigt mycket på hur tätt förslutet... Liksom, en lägenhet är, hur tätt försluten den är.
Ja.
Det är inte, alltså ibland kan det ju gå ganska lång tid trots allt innan den här lukten kommer ut i trapphus eller sådär.
Så att, en lukt som jag tyckte var ganska nära den, det var, jag är ju såklart inte jägare då.
Nej.
Men jag var med på ett jaktpass, heter det så. Jag satt i ett jakttorn med E-Type en hel kväll.
Han och jag. Vilken historia ändå.
Vi satt där en hel kväll.
Vilken grej.
Och han då hade, jag tror att det här var liksom en samling människor. Det var ju mina bästa kompisar var ju med, men de satt i ett annat jakttorn. Så jag satt med Martin då, som han heter. Och sen så var vi ute på en skärgårdsö. Och sen helt plötsligt så hör man bara så här, pang, någon sköt någonstans. Och då hade vi gjort upp så att när någon skjuter, då samlas alla där. Så då går vi dit. Jag och Martin, och så kom min kompis Malin och hennes man. Och sen så var det någonting. Någon hjort eller något. Och så skar de ju liksom upp det här djuret.
Innan mätet,
och skulle, inte vet jag, man skulle väl ut med något där, antar jag.
Man måste ju tömma, alltså tappa ur allt blod. Så att,
och det är nog så nära jag kan komma likdoft. Det var så här varmt, det slog rätt upp i ansiktet. Sen var jag kanske också ännu mer kräkmagad av att de höll på att skära sönder ett djur. Men då kände jag bara, åh, jag ska aldrig hålla på med den här sporten.
Alltså, jag tänker också på våra kära trafikkontroller. Blåskontrollerna.
De är inställda nu i coronatider.
Ja, de är ju det. Och det beror ju på att man blåser i ett sållningsinstrument. Vid nykterhetskontroll. Mm. Och det där tycker jag är så fascinerande, för att det krävs ju, alltså du måste ju kunna blåsa ut luft då under ett antal sekunder. Och har du tänkt på vad många det är som har så svårt att liksom hålla utandning i kanske, hur många sekunder kan det vara? 8 kanske.
Har alltså de att, det eller är de fulla och tror att de ska kunna kapa systemet så att säga?
Jag vet inte, men det är så många gånger som man har sagt, nej nu får vi göra om, för att du måste liksom blåsa längre i apparaten.
Du ska inte suga, du ska blåsa.
Och du ska inte dricka ur den. Jag har ju berättat om min gulliga lilla kollega som jag hade, som var lite äldre och som gärna bjöd på historien att när hon blev stannad i en trafikkontroll och tog i, hon var, tillhör den här kategorin som hade svårt liksom att hålla den här utandningen eller blåset tillräckligt länge, så medan hon blåser och tar i då gång 3 typ, nu får du ta i med hela kroppen och blåsa tills det klickar till, då lägger hon av världens brakar istället.
Jag tycker det kommer det liksom gulligt. Leverans åt alla håll.
Ja precis, det kom liksom i fel ände leverans, men ja, de skrattade så gott och det där. Han var så gullig tydligen, den här konstapeln stod och fnissade lite åt det där. Och hon bjussade gladeligen på den här historien i fikarummet.
Alltså kollegor som inte, kollegor som så att säga släpper väder i bilen.
Mm.
Nej,
nej, men de
nej.
Ska få en särskild plats i himlen.
Ja.
Ja.
Ja, där gäller det att välja kollegor med omsorg.
Men det är ju intressant det här. Jag har läst på lite om det här med att släppa väder.
Ja, såklart att du har det, Anna. Alltså jag skulle så jävla gärna vilja se din Google-historik.
Jag tror att den skulle skrämma dig till tystnad. Men för
du bara, bort med brandväggen, bort med virusskyddet. Jag ska ut på nätet.
Ge mig nätet, alla dolda hörn.
Vad hittade du, Anna?
Nej, men bland annat sitter en intressant iakttagelse att kvinnors pruttar luktar värre än mens, diton.
Jaha.
På grund av att kvinnors gas innehåller mer vätesulfid, hydrogensulfid.
Varför då?
Oklart. Jag har inte kommit så långt i min utforskning. Men jag ska ta reda på det. Samtidigt så bör det ju understrykas att jag tror ju, nu killgissar jag lite, men min känsla är att kvinnor generellt oftare håller igen. Visserligen på bekostnad av att man får tarmproblem och uppblåst mage. Men i offentligheten så tror jag inte. Eller i en radiobil för den delen.
Om du skulle tänka, hur många gånger har du suttit i en radiobil, en polisbil, där din kvinnliga kollega har dragit av en sån jävla rap eller mök. Och sen skrattat lite nöjt efteråt åt sin egen liksom kompetens på ämnet så att säga. Har du varit med om det någon gång?
Nej, aldrig.
Har du varit med om att en man har gjort det någon gång?
Ja, det har hänt. Ett gäng gånger.
Ja. Mm. Vi kan väl ta det som en liten studie.
Ja.
Jag jobbade med en tjej som var asskön när jag jobbade på i stora polishuset Kronoberg här. Det var luktfritt kan jag säga i bilen. Men vi hade som en rolig grej, jag kommer bara tänka på den anekdot nu. Vi hade som en rolig grej, vi klunsade varje dag när vi skulle lämna garaget. Och den som vann fick välja första låten. Och det var låten som man spelade. Jag vet inte om du har varit där, men det är en lång iskall underjordsgång som man kör upp med bilen. Och så kommer man ut på Fridhemsplan, mitt på Fridhemsplan.
Ja, just det. Ja, jag vet var vi är.
Och i den fick man en jävligt skön akustik i den där gången. Tunneln. Så vi klunsade och hon valde alltid samma låt och jag valde alltid samma låt. Gissa vilka låtar vi hade? Nej, det kan du omöjligtvis veta.
Hur fan ska jag veta det?
När Gisla vann, då var det I like big butts and I cannot lie. Fantastiskt. Och när jag vann, Samantha Fox med Touch Me. På högsta volym.
Bra,
när vi åkte
ändå.
Upp. Ja, men jag är ändå ganska nöjd.
Det är jätteroligt, ja. Men du, jag har lite mer på möktemat.
Ja, såklart att du har. Förlåt att jag gick därifrån lite för tidigt.
Jag tycker ändå att vi...
Gå gärna tillbaks.
Vi skryter ju med att podden är faktatung. Då måste vi också leva upp.
Kommer fun facts här nu, eller?
Vet du hur många miljoner Alltså gallons, hur mycket är en gallon? 3,8 liter eller något sånt där.
Aha.
Hur många liter mänsklig mök som frisätts in i våran atmosfär varje dag?
Nej, det har varit jättemärkligt om jag hade svarat här nu med en krispig siffra.
Ja, nejlat det!
Oh. Bara däbbat här.
Boom. Du hade sagt 35 miljoner liter ond gas som når vår atmosfär varje dag.
Och som hamnar som små, små fekaliesporer på mina näshår.
Ja, bland annat.
Förstår du inte varför jag tycker att man ska hålla stora avstånd till alla människor? Människor är ju väldigt, väldigt äckliga.
Ja, men alltså människan som konstruktion är ju äcklig på det sättet.
Ja.
Det ska ut odörer och ämnen ur vår kropp.
Jag kommer att tänka på en rolig anekdot som faktiskt fröken Secreta berättade för mig.
Oj, vad roligt.
Meta Secreta. Då fick de ett larm, det var någonstans på Södermalm. Det var någon vaktmästare som hörde röster i väggen.
Mm-hmm.
Så de åkte dit med tanken att vi kommer få göra en LPT-47.
Ja.
Alltså lagen om psykisk tvångsvård. Om man hör röster i väggen, då har man liksom passerat ett par gränser för mental hälsa.
Mm.
Men när de kom dit och döm om deras förvåning, de hörde röster i väggen. Det var någon som bara... ganska långt ner vid golvet. Jaha. Så de tänkte, jaha, vad är in- och utförseln här? Vi hittar ju ingenting. Så de gick ut på utsidan av huset och då var det som en plåt bortskruvad. Så fyra liksom skruvar skruvas bort och så var den skälpt åt sidan så den stod mot fasaden.
Mm.
Så de tänkte att så de ropar ju in där, hallå! Och långt borta hörde man det här. Så att de fick helt enkelt gå in till vaktens rum där igen och med vinkelslip öppna upp. Då är det ju alltså en inbrottstjuv som har tänkt att jag går in via lufttrumman eller liksom via ventilationen här. Men den här personen hade inte räknat med ett par meter in så gjorde den en skarp 90 graders kurva nedåt.
Åh nej, men gud.
Och den var också för smal. Han kunde inte vända om. Utan han åkte ner, så han stod på huvudet. Rakt upp och ner i en kanal. Så när de vinkelslipade ut honom där. Han var ju ganska konstig färg i ansiktet.
Ja,
både sot och skit och blod.
Han hade kunnat dö där inne.
Ja, det hade han gjort om inte han hade blivit hörd där.
Ja. Fy vad
otäckt. Så gå inte in via... lufttrumma. Det är dåligt sätt. Dålig angreppsväg i det här fallet.
Typiskt dålig entréväg kan man väl säga. Kan man äga luft?
Ja, det var det jag skulle komma till. Jag hittade så jädra roligt citat. Whoever owns the soil, it is theirs up to heaven and down to hell. Alltså, marken som du då skulle äga, din tomt då. Att du skulle äga den upp till himlen och ner till helvetet. Så är det ju inte.
Nej.
Men man undrar ju så här, för då hittade jag ju självklart en fantastisk flashback-tråd.
Ja,
där någon sa, men om jag flyger in och hovrar 2 centimeter ovanför din gräsmatta.
Och sätter på högtalaren och skriker, luften är fri, luften är fri.
Brott, frågetecken. Och så följde jag dessa underbara människor som har
förslag.
Så nära till personangrepp, förlöjligande, konspirationsteorier. De gick igenom allt. Men kvar stod jag med frågan, vad är det för brott att hovra 2 centimeter ovanför din tomt?
Mm.
Och då började jag fundera på, är luften egentligen fri?
Ja.
Och då har jag kommit fram till en lista som är luft som icke är fri.
Åh, vad spännande. Kör!
Veckans lista.
Vad är det för brott, Anna, tror du, om jag stjäl luften i dina bildäck? Det är bara luft som du inte ägde förrän du stoppade in den i däcket.
Ja, jag fattar. Jag tänker direkt att du måste ju ta dig in i däcket på något sätt. Så att kanske att så här, det är ju uppenbart så att om du skär upp däcken så är det väl fråga om skadegörelse kanske.
Ja.
Men jag är osäker.
Har du någon gång skrivit en polisanmälan på stöld av luft?
Nej, det har jag nog inte gjort, nej.
Hen stal min luft.
Ja, precis.
Okänd gärningsperson har klockan 23.34 ja. Stulit.
Stulit
målsägare. Stulit min fis. Det hade varit oerhört intressant. Jag skulle spara den i en burk. Ja. Den är nu stulen, den är min.
Ja, ja det är klart du skulle. Ja. Ja.
Ja. Ja, jag är nog inne på samma. Att det skulle behöva vara någon form av skadegörelse.
Ja, men det måste du väl nästan samtidigt tänka så här. Om du då, låt säga, kan tömma ur luften utan att göra åverkan på däcket. Ja. Och sen sätter tillbaka ventilen då.
Ja.
Vad har du då gjort dig skyldig till?
Kan det vara egenmäktigt förfarande med luften? Jag har olovligt brukat din luft. Men om jag då suger ut luften in i ett kärl och ställer det utanför din dörr. Ingen åverkar på däcket och du har fått tillbaka luften.
Olovlig luftavledning. Kan det bli det?
Ja, jag har som kraft. Ja.
Aha, aha. Ja, spännande.
Det här spåras ut fullständigt. Ja, vi går på nästa.
Ja, vi går och köper nästa då.
Om du stjäl luften i mina lungor.
Hur skulle det gå till?
Ja, du får måla upp olika scenarion. Just nu har jag luft i mina lungor som du tar.
Ja, på något vis så kan ju det ske när man kysser varandra. Kanske.
Ja. Du alltså menar att du kysser och
suger mellan två personer.
Ja, fast då måste jag skulle nog hävda att det finns förhoppningsvis så är ju denna handling grundad i någon form av samtycke.
Mm. Ja, det är ju
till
det vanliga.
Luft och slemutbyte.
Sekretutbyte.
Nej, men om du snor luften i mina lungor.
Ja, då tvingas utan du väl samtycke. Till en våldshandling, tänker jag. Det är väl omöjligt annars. En liten thoraxdrenage. En liten thoraxpunktion.
Olaga thoraxdrenage.
Ja, olaga thoraxpunktion. Men då är
vi skulle kunna dra det till
mord. Då är det vållande till kroppsskada kanske. Eller grov misshandel skulle jag tro.
Ja. Eller om du kanske dör över att jag snor all luft som hela tiden kommer in i dina lungor.
Ja, då är det
frågan skulle det kunna bli mord.
Mord.
Jag fiser dig i ansiktet och skrattar. Och är nu...
Det kan ju hända vilken småbarnsmorsa som helst. I och för sig. Any given day.
Har du signat på för ett livslångt samtycke för fjärt i feja? För att du har barn?
Alltså...
Eller djur? Alltså, Doris kan ju fisa så att man svimmar.
Nej, men om min 18-åriga son skulle göra det så skulle det ju såklart inte vara... Mm.
Då vill jag att du går in till polisstationen nu. Jag är anmälningsmottagare. Mm. Och så vill jag att du anmäler brottet nu.
Ja, hej, jag skulle vilja anmäla ett brott.
Ja, då är jag skyldig att ta upp det. Ja. Mm.
Det är så här att en i min omgivning fes mig i ansiktet i morse. Så att jag blev väldigt, väldigt ofredad.
Du blev ofredad.
Eller vad blir jag? Vad blir jag? Vad
jag vet inte.
Nej. Det kan ju inte vara misshandel.
Är du med på outsider så blir det ju...
Eller kan det bli misshandel?
Pilsk. Misshandel? Nej, alltså, så här, det måste finnas en effekt.
Sveda i ögonen eller någonting.
Ja, för sig. Det beror ju för sig på om hen, eller i det här fallet han, har ätit indisk kurma dagen innan.
Ja, precis.
Då kan det möjligtvis bli... för har du rådnad? Om jag sitter på polisstationen och du säger jag har blivit fjärtat i ansiktet och rådnad uppstod i ögonen. Jag undrar om inte jag skulle skriva på misshandeln.
Men alltså, med en riktigt vass förundersökningsledare så skulle man nog kunna driva
det. Jajamän. Annars skulle jag kanske ofredande då. Säg att du går på stan och random person kommer och fjärtar i ditt ansikte.
Ja. Det måste ju bli ofredande, tror jag.
Okej, nu kommer sista. Mm. Jag lufttafsar dig.
Vad gör man då?
Alltså... Ja, mina händer far runt i närheten av dina genitalier.
Ah, lite vikinga touch på den.
Ja. Vad är det för brott du vill anmäla?
Ja, men det skulle jag nog ändå
samtidigt som
kunna...
jag säger att luften är fri.
Ja, det är nog kanske också ett ofredande. Och är det fråga om genitaliernas frid, då kanske det blir sexuellt ofredande till och med.
Ja, genitaliefriden.
Ja,
ja.
Som är kränkt.
Ja,
ja.
Ja, jag tror jag rätt.
Kul lista.
Vi kan efter det här avsnittet konstatera att luften är inte fri.
Precis. Och därmed ska vi runda av, tycker jag, det här härliga avsnittet. Och välkomna våra lyssnare till Instagram, Ljungdahl och Gingede. Frågor, samarbetsförfrågningar, respons och annat.
Bokpepp.
Bokpepp, ja, precis. Kan ni dra ett mejl om till ljungdahl@gmail.com.
Snyggt.
Det var det.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Bye bye.
Hejdå.